annandag jul 2023.
En 38-årig man blir misshandlad i sin lägenhet i Tyresö.
Och då sa jag att jag tror att någon har misshandlat mig och jag vet inte vad jag ska göra nu.
Enligt killarna som attackerat mannen är han pedofil och ganska snart ska det visa sig att de har koppling till ett nätverk med pedofiljägare.
För det är inte speciellt rättssäkert. Hade de uppgifter om någon som är pedofil? Det vill säga kontakt med unga tjejer kanske då, av olika anledningar. Så då kan man informera polisen så kan de göra sitt arbete. Det är rättssäkert och det fungerar.
Petri Krim om pedofiljägarna och misshandeln i Tyresö. Jag heter Linus Lindahl.
Och jag heter Mariella Quintana Melin.
Medborgargarde, rättsskipare eller krigare. Idag ska vi prata om pedofiljägare som ser det som sin uppgift att stoppa sexövergrepp på barn.
I dagens avsnitt så står gruppen Pedo Hunting Sweden, PHS, i centrum. Och det var i hösta som inlägg från dem började dyka upp i sociala medier.
Själva säger den här gruppen att de är trötta på nuvarande rättssystem när det gäller sexbrott mot barn och vill att straffen ska skärpas. Genom att själva utge sig för att vara barn genom fejkade profiler på sociala medier får de kontakt med vuxna som de menar söker sexuell kontakt med barn för att sen konfrontera dem. Konfrontationer som läggs ut på sociala medier.
Ja, och det här kanske låter bekant för dig som lyssnar, för sen 2021 så har ju sajten Dumpen haft ett liknande tillvägagångssätt. Personer har ibland hängts ut på sajten med både namn och bild och det här har ju lett till mycket diskussion.
Och det är alltså samma slags metod som Pedo Hunting Sweden, PHS alltså, använder sig av, men med en stor skillnad. I PHS-konfrontationer används ofta hot och våld.
En lokal PHS-falang som vi kommer att berätta om lite senare i det här avsnittet har tidigare kallat sig för Dumpen Hardcore. Och det här har fått Dumpen att reagera. I en artikel i Aftonbladet så tar Dumpens ansvariga utgivare Sara Nilsson starkt avstånd från PHS. Barnen tjänar ingenting på att vi har huliganer som är ute och slåss, sa hon då.
Vi är inga huliganer, vi jobbar för barnens rättvisa.
Ja, så där säger en företrädare för PHS. Och PHS har också tagit avstånd från Dumpen och menar att de är två helt olika rörelser.
Men vi börjar tidigt på morgonen den 26 december förra året.
Jag kom hem vid midnatt. Jag var hos mina vänner innan. Det var någon fest där, så jag var hos dem.
Det här berättar en 38-årig man som vi kommer kalla för Ramin via sin tolk under rättegången. Vi har fått tillåtelse att spela upp ljudet.
Det är tidigt på morgonen annandag jul och Ramin ligger och sover i sitt hem i Tyresö utanför Stockholm.
Så mitt i natten, jag tittade inte på klocka. Jag bara hörde att någon bankar på dörren.
Yrvaken går Ramin fram till lägenhetsdörren i tron att det är hans son som har kommit hem. Men utanför står istället 7 mörklädda killar. Några har täckt sina ansikten och alla har luvorna uppdragna.
Ganska omgående när målsen öppnar så får han ett slag som han uppfattar som eventuellt att det skulle vara något knoga eller annat. I alla fall ett väldigt hårt slag.
Det säger statsåklagare Ove Jävefält. Killarna tar sig alltså in i Ramins lägenhet och det blir tumult. Han försöker skydda sig från slagen.
Och han faller till ner på golvet och där blir han fortsatt attackerad. Och det är blodstänk på den här dörren som han tar sig ut genom också. Och sen när han kommer ut så fortsätter de att slå och sparka på honom. Men det är ganska intensivt när de sparkar och slår honom.
Ramin lyckas ta sig ut genom altandörren. Det är snö ute och han har bara på sig shorts och linne. Killarna följer efter honom och alltihop fångas på film som en av killarna spelar in på sin mobil.
Och den här personen som filmar springer också efter och så ser man då hur målsägaren ligger ute på alla 4. Tunt klädd, i snö och kallt ute och har sprungit barfota.
Killarna slår och sparkar mot Ramins kropp och huvud. Själv har han också ett minne av att någon sitter på hans bröstkorg och slår. Och han tror också att han förlorar medvetandet ett kort tag.
Och av någon anledning sen så plötsligt så säger någon att det är så stopp och så slutar man. Och så är det tre personer som tar sig in i taxi. En går därifrån eller springer därifrån. Och ytterligare tre personer avlägsnar sig därifrån. Det ringer ju också om det är en eller två grannar till polisen i samband med det här sker. Och de ger väl lite ungefärliga upplysningar hur de här gärningsmännen skulle vara i klädda och hur de skulle se ut ungefär eller lite så.
Ramin får hjälp av en kompis att larma polisen och flera grannar ringer också polisen som snabbt är på plats. När en av polisbilarna kör mot platsen så hamnar den bakom en taxi och i taxin så sitter tre killar i 20-årsåldern.
När polisen kontrollerar killarna ser de att de är påverkade av narkotika. Ungefär samtidigt möter en annan polisbil en springande kille.
Ja, de kommer ju från brottsplatsen. Och det är inte så mycket folk kanske där vi är kvart över 4:30 här i mellandagarna och så. Och ganska så snabbt så förstår man ju att de här personerna, de kanske inte är de vanliga personerna som inte rör sig på en sån här kväll. Och det är några också som är påverkade av narkotika och här. Och man upptäcker ganska snart att det finns, som man uppfattar det, blod på de här personerna också.
Ja, både killarna i taxin och killen som sprungit har blod på sig. Och poliserna anar att de har något med misshandeln att göra och plockar in dem.
Och ganska snart ska polisen få en oväntad inblick i vad som skett där på natten.
Här var det faktiskt en person som insåg ganska så omgående att det här var ju helt fel. Så kort efter att han hade blivit häktad så berättade att han hade en film. Och på den filmen kunde man se då att det var en som filmade och så var det sex personer till.
Ja, filmen visar att det har varit flera personer inblandade och med hjälp av övervakningskameror från när killarna åkt buss från stan till Tyresö kan ytterligare tre killar gripas.
Men det finns också något annat intressant i killarnas telefoner, vad som verkar vara ett motiv till den här misshandeln.
POS står för någonting som heter Pedo Hunting Sweden. Och det som har framkommit under utredningens gång då, att vi har kunnat se att det här är en gruppering som har för avsikt att stoppa sexförbrytare. Specifikt då sexförbrytare som tar kontakt med minderåriga personer. Och i korthet då så kan man säga att de kallas för pedofiljägare. Därav pedohunting.
Det här är en av polisens civila utredare av misshandeln i Tyresö och hon vill inte medverka med sitt namn. I flera av killarnas telefoner hittar polisen alltså chattar, bilder och videor som nämner nätverket PHS som alltså står för Pedo Hunting Sweden. Ett slags medborgargarde vars syfte är att stoppa sexförbrytare.
De misstänkta för misshandeln i Tyresö är alla i 20-årsåldern. När polisens utredare började jobba med det här fallet hade hon aldrig hört talas om PHS tidigare. Men allt eftersom så växer en bild fram av den här gruppen.
Det här är vad vi har kunnat se. Personer som går i skolan, gymnasieålder eller så har man ett jobb. Och den gemensamma nämnaren för de här unga männen då, det är att de dras till våld.
Misshandeln i Tyresö sker alltså under julhelgen 2023 och i 6 av de 7 killarnas telefoner har man hittat kopplingar till PHS. Och det var också under hösten förra året som gruppen började dyka upp i sociala medier.
Det vi har kunnat se är att man har hittat de här olika chattgrupper och via applikationerna via Telegram som är kopplade till PHS. Och de här chattgrupperna då, de är indelade i olika regioner. Till exempel så har vi Södra, då har vi kunnat förstå då att det är för Södra Stockholm. Och sen så har man även Norra Stockholm POS då för region Norra Stockholm. Då. Och sen så har vi kunnat se att det finns likvärdiga konton över hela landet. Då.
Och metoden verkar vara att på ett organiserat sätt utföra konfrontationer mot personer genom att låtsas vara minderåriga på olika typer av appar som på Kick. Polisens utredare igen.
Och sen så stämmer man då träff med den här personen som man har chattat med och utför en så kallad konfrontation med personen. Man hotar och oftast då sidemera misshandlar den här personen.
En dryg månad före misshandeln har en av killarna, en 18-åring, försökt att komma i kontakt med Ramin.
18-åringen har chattat från ett konto på Kik där han kallar sig för Alice och skrivit med en man som har samma förnamn som Ramin.
I telefonen hittar polisen också en skärmbild på Ramins adress och även en bild på 18-åringen i en mask och PHS-hoodie.
Tillsammans med andra har han diskuterat hur man ska kunna locka fram mannen och rekat olika avskilda platser där de skulle kunna möta upp honom.
18-åringen chattar också med andra och till en person skriver han att det är bra att Ramin bor ensam eftersom ingen hemma kommer undra varför han är blodig. Åklagaren Ove Jäverfelt igen.
Och då kan man se att den killen då som haft de här kontakterna, han har då planerat att göra lite tidigare, men då fick han inte med sig några personer av olika anledningar.
Vi ska återkomma till det här senare, för vilka är då egentligen Pedo Hunting Sweden enligt dem själva?
Vi vill jobba för att barnen idag ska få upprättelse och att förövarna inte ska våga sig på barnen.
Det här är en företrädare för Pedo Hunting Sweden. Vi vill ta reda på vad den här gruppen vill göra. De har ju lokalavdelningar på flera platser i landet och personen vill ha sin röst förvrängd för att ställa upp på en intervju.
Jag skulle beskriva POS som en form av medborgargarde som är trötta på nuvarande rättssystem. Och medlemmarna i POS är barn som aldrig fick någon rättvisa när de var små. Och de har samlats nu för att skapa rättvisa åt framtida barn.
Är det alltså så att alla som är med i POS har på ett eller annat sätt blivit utsatta som barn?
Alla i POS har inte blivit utsatta som barn, har de inte blivit. Men många av våra medlemmar har blivit utsatta som barn. Och det är det som gör att drivkraften är så stark. Sen så har vi medlemmar som inte har blivit utsatta, men som också står på barnens sida.
Ja, företrädaren för PHS hävdar alltså att en del av medlemmarna blivit utsatta för övergrepp som barn. Och han säger att rörelsen kom till eftersom man tycker att politikerna inte tagit grooming-debatten på allvar.
Och han säger att de vill se strängare straff för personer som döms för sexbrott mot barn. Och att skolan också behöver bli bättre på att prata med eleverna om det som kan hända på nätet. För att den som har blivit utsatt inte ska känna något tabu.
Problemet är att så länge inte skolan och politikerna tar ansvar så behöver vi finnas. En stor del till varför vi finns det är just att lyfta det här problemet och väcka uppmärksamhet. Att det kanske är dags att göra en förändring. Det funkar inte att bara se mellan fingrarna och låta polisen lösa vissa brott. Utan vi måste få med hela samhället och arbeta tillsammans.
Personen från Pedo Hunting Sweden som vi pratar med säger att de använder sig av fejkade konton där de utger sig för att vara barn. Och när kontot är aktivt brukar det inte ta lång tid innan vuxna börjar skriva, säger han. Och sen så bestäms det då en träff.
Alla konfrontationer vi gör är väldigt noggranna utförda. Vi tar aldrig kontakt med pedofilerna utan det är pedofilerna som tar kontakt med våra barnkonton.
De här så kallade konfrontationerna handlar om att lära den som söker kontakt med ett barn en läxa och skrämma dem ordentligt. Konfrontationerna filmas och läggs sedan upp på sociala medier och när vi tittar på de videor som PHS lagt upp så är de ofta våldsamma. Där personen som konfronteras hotas eller misshandlas som i Tyresöfallet.
Företrädaren från POS försvarar både att de tar lagen i egna händer och att de tar till våld.
Det är aldrig bra att ta lagen i egna händer. Och det bästa hade ju varit om de inte hade behövt gjort det. Våld är ju aldrig en bra lösning. Men så som rättssystemet är utformat nu så ser inte vi någon bättre lösning än att faktiskt använda oss av våld för att skrämma sexualförbrytare.
När vi spelar in det här avsnittet så har POS 10 000 följare på Instagram och på gruppens telegramsida har konfrontationsfilmerna tusentals visningar.
Syftet med att vi lägger ut våra konfrontationer på internet är dels för att skrämma framtida förövare som kanske har tankar på barn. Att de kanske förhoppningsvis ser de där videorna och känner att de där vill inte jag stöta på. Samtidigt så vill vi sprida vårt budskap och att det här ska komma upp på bordet.
En krossad ruta är inget speciellt i sig. Men det hade också lämnats ett meddelande som sprayats på fasaden i samband med de här brotten. Det stod POS 23.
Det här är Julia Järv som är granskande reporter på tidningen Korren i Linköping. Enligt polisen finns BHS-grupper i olika städer i landet. Under november och december förra året utsattes flera bostäder i Linköping för stenkastning och sprayning.
Då undersökte vi lite mer kring det här och vi hittade flera konton, framförallt då på TikTok men även Instagram, som hade samma namn. Och snart så stod det då klart för oss att det handlade om Pedo Hunting Sweden som POS syftade på. Och i det här fallet då POS LKPG Linköping.
Stenkastningen och sprayningen leder till att polisen startar utredningar om skadegörelse, försök till utpressning och ofredande.
När Korrens reporter Julia Järv söker vidare så ser det ut som gruppen POS Linköping står bakom aktionerna. Och då när det här sker så är nätverket relativt nystartat och har ett 20-tal medlemmar. Men intresset för dem växer snabbt och på bara någon vecka så får de 1000 nya följare.
En av medlemmarna från den lokala gruppen går med på att träffa Julia Järv och hennes kollega.
Han sa att han själv hade börjat genom att han hade suttit och scrollat på TikTok. Och sen hade de här filmerna bara dykt upp. Och sen hade han själv läst på lite och hittat personer som tänkte som han. Liksom. Och att han drevs av att det var flera som han kände som hade utsatts för någon typ av sexuella övergrepp. Han jämförde också den här klubben med att det är ungefär samma sak som att vara med i en bokklubb eller en stickningsklubb. Att det är som vänner som träffas som liksom tycker likadant om man har enats kring en fråga. Och då tolkar jag som att det också blir ett sätt att umgås.
Enligt Julia Järv har den lokala PHS-gruppen bland annat använt sig av tidigare domar för att hitta sina måltavlor och även fått tips om personer.
Den här lokala falangen kallade sig ett tag för Dumpen Hardcore och på deras lokala konto så publicerades alltså videor från aktionerna.
Men mitt intryck av den här gruppen är att det är en ganska löst sammansatt grupp, i alla fall lokalt. Att det verkar vara en del personer som känner varandra, som kan ha inspirerats av andra konton eller centrala konton som också finns nationellt.
När det gäller händelserna i Linköping så drog polisen igång utredningar men än så länge har ingen dömts för något brott. När vi pratar med förundersökningsledaren säger hon att polisen har försökt hitta misstänkta gärningsmän men att utredningarna är nedlagda i brist på bevis och polisen vill inte heller uttala sig om eventuell koppling till PHS.
Något som Julia Järv tyckte var påtagligt under tiden som hon gjorde sin granskning var också hur olika tonen kan vara i den lokala POS Linköpinggruppen och i den nationella POS-rörelsen.
Nationellt så tycker jag att det är roare. Man pratar om att man ska jappa pedos, man ska skjuta sin lokala pedofil och så vidare. Lokalt i Linköping har vi som sagt då inte sett att det har lett till våld som vi har kunnat styrka. Men i de nationella forumen kring de här grupperna så är det ju, ja, hur ska man säga? Ja, men den råare tonen i kommentarsfälten är väldigt påtaglig. Det kan skrivas vad som helst i princip. De här personerna som de har gett sig på, de är inte värda någonting i deras ögon.
Pedo Hunting Sweden är en internetbaserad grupp får man väl säga som utför våldsdåd mot människor som de påstår är pedofiler. De filmar sina överfall, ägnar sig åt grovt våld i de här videorna som sen publiceras i deras kanaler som propaganda.
Det här är Erik Glad. Han är reporter på tidningen Expo och i sitt arbete har han bland annat tittat på hur unga personer radikaliseras på nätet och det var delvis så han fick höra talas om PHS för första gången.
I deras propaganda framgår det inte alltid huruvida de vet att personerna är pedofiler eller inte och man anspelar hela tiden på en hypermaskulin och väldigt våldsförhärligande liksom, estetik och man ägnar sig åt väldigt grovt våld i de här i sina överfall och i de här videorna.
Erik Glad har också granskat fenomenet pedofiljägare och enligt honom har det länge varit en metod som högerextrema grupper använt för att nå ut med sina politiska åsikter och locka medlemmar.
Det går inte att säga att Pedohunting Sweden är direkt högerextrema. Däremot så ansluter man sig till en tradition inom extremhögern som tidigare har ägnat sig åt pedofiljakt inom citationstecken i olika former. Och då finns det en rad exempel på det, allt ifrån den gamla organisationen Nationalsocialistisk front, NSF, som pratade väldigt mycket om HBTQI-personer, homosexuella män framförallt, som pedofiler. Och det där har sen utvecklat sig till att bli olika initiativ inom extremhögern genom åren som har pratat på samma sätt om homosexuella till exempel, eller personer som de inte tycker ska få finnas. Så pratar man om pedofiler, och då har man använt sig av pedofiljakt som ett sätt att få människor att ta sig in i extremhögerns idévärld och använt den här typen av organisering kring våld som, och ofta förpackat till opolitiskt våld, precis som POS gör, för att man ska liksom ta sig in i extremhögerns värld, organisationer, och det har blivit ett sätt att rekrytera helt enkelt.
På många sätt kan dessa olika typer av rörelser där unga rör sig och våld glorifieras överlappa varandra, menar Erik Glad.
Ja, i utredningen av misshandeln i Tyresö så hittar polisen en bild på en av killarna när han poserar i en SS-hjälm. Och själv förklarar han det med att han är intresserad av historia. Han har också skrivit med en fight club där personer träffas för att slåss. Och den här gruppen har då kopplingar till högerextremism.
Den företrädare för PHS som vi intervjuat säger att de helt tar avstånd från högerextremism.
När vi ses och genomför våra konfrontationer så är alla där av syftet att skydda barnen. Men vi tar helt avstånd från högerextremism. Vi är helt neutrala.
Som Erik Glad på Expo berättade tidigare är inte heller ovanligt med tydlig hypermaskulin estetik i rörelserna. Det handlar bland annat om att man propagerar för en särskild bild av hur en riktig man ska vara, och det kommer också med vissa förhållningssätt.
Man ska inte tro på rättsväsendet för att de ska liksom skipa rättvisa, utan det sköter man själv som en riktig man. Och då ägnar man sig åt våld. Man tar till gatan och man tar till liksom, man skapar en grupp som helt enkelt blir egna rättsskipare. Den här hypermaskuliniteten återfinns ju i andra profiler också. Andrew Tate är väl en person som är helt omöjlig att inte nämna i ett sånt här sammanhang. Och det har ju blivit en trend, framförallt på nätet, i sociala medier, att man ser upp till de här personerna, de här profilerna som har dels en ganska misogyn syn, alltså man tycker man ser ner på kvinnor, men också då en homofob och hbtqi-fientlig agenda helt enkelt.
I början av året gjorde Erik Glad en granskning tillsammans med sin kollega My Wingren av ett slags medborgargarde som var inspirerat av en rysk högerextremism, Tesak.
Reporterna vallraffade i nätverkets olika grupper och kunde följa hur diskussionerna gick från insidan. Ledaren var en 14-årig kille från Östergötland som tidigare försökt gå med i PHS men som nekades eftersom han var för ung.
Vår granskning kunde ju visa att de här killarna var ju väldigt inspirerade av PHS. Under en kort tid så ville man till exempel kalla gruppen för PHS ungdom. Men fick då meddelanden ifrån POS att det får ni inte kalla er för det är vårt varumärke så att säga. Så då bytte man namn till någonting annat och döpte sig efter den här ryska nynazisten Tesak. Men där var det ju väldigt tydligt att man var väldigt inspirerad av Pedohunting Sweden, och man tittade storögt, alltså imponerat på det våld som POS utsatte andra människor för. Man lockades av det. De här grupperna som vi granskade och följde från insidan översvämmades ju av våldsförhärligande videos där människor blev massakrerade, dödade, fick sina halsar avskurna och så vidare.
Medborgargardet i Östergötland, som alltså hade en 14-åring som ledare, bestod av ett 20-tal medlemmar och den yngsta var bara 12. Enligt Erik Glad var måltavlorna både judar, muslimer, homosexuella, transpersoner och pedofiler. Och lämpliga offer att misshandla letade man bland annat via appar som Snapchat och Kick. Erik Glad menar att den här typen av grupper kan få stora konsekvenser för samhället.
Det finns människor där ute som tycker att den här typen av våld är rätt att utföra. Och det kanske grundar sig i en uppfattning om att samhället inte tar problemet med liksom sexuella övergrepp och sexualförbrytelser mot barn på allvar. Där har ju rättsvårdande myndigheter ett ansvar att bemöta den typen av uppfattning då. Vi har den ordningen i vår demokrati i Sverige att det är polisen som utreder och beivrar brott. Åklagarmyndigheten åtalar och en domstol som dömer. De här grupperna, de accepterar inte det. Alltså accepterar man inte heller spelreglerna för vår demokrati. Och det är i sig ett stort problem. I förlängningen så riskerar det att dels undergräva trovärdigheten och liksom tron på vårt rättssamhälle. Att man helt enkelt når fram med berättelsen om att rättsvårdande myndigheter inte gör det de ska. Alltså så ska vi själva skipa rättvisa. Det man kan likna vid ett liksom pöbelsamhälle eller liksom ett samhälle där lagar och regler inte längre råder. Och det är ett fundament för ett demokratiskt samhälle. Så det är klart att förlängningen så är det ju här ett hot mot demokratin. Och för det är allt våld.
Jo, men de var nog vana vid att dricka i alla fall hyfsat mycket, för att det var ganska blött på många håll där.
Ove Järvefelt, som är åklagare i misshandelsfallet i Tyresö igen.
Som vi berättade tidigare verkar alltså en av killarna, en 18-åring, ha chattat med 38-årige Ramin och försökt få till ett möte med honom. Det här är i november 2023 och 18-åringen har låtsas vara en ung tjej.
Men 18-åringen stöter på problem. Han har inte tillräckligt med bilder på tjejer som han kan skicka. Och han frågar i en chattgrupp, hur gör dumpen?
Det blir ingen konfrontation då, men på juldagen träffas några av de misstänkta killarna på en bar i centrala Stockholm. Vissa är kompisar sedan tidigare, andra har bara hörts via sociala medier och för några är det första gången de ses på riktigt. Och det är omgångar som de möter varandra på den där baren.
Och några var påverkade kokain. Så att en kombination av att de hade det som intresset, de hade tagit fram uppgifter i en person i alla fall om den här misstänkte pedofilen, och berusning, kanske lite drupptryck också, vad som hände med slutet där.
Två av killarna har tagit på sig POS-hoodies, svarta tjocktröjor med POS-vita logga på. Och enligt åklagaren Ove Järvefelt är det här på baren som planen att konfrontera Ramin tar form.
Någon har väl planerat att man skulle angripa dem här, men att det blir just den här kvällen var nog lite mer att men nu fick vi ihop lite personer här.
Men vad som faktiskt är planen verkar det vara delade meningar om när killarna förhörs. En av killarna säger att tanken var att man skulle utföra en konfrontation utan våld, men att Ramins reaktion ledde till att kalabalik utbröt.
I förhör säger killen sen att han kallat Ramin för pedofil. Och när polisen frågar vad tanken med misshandeln var, så säger den här killen att Ramin är en samhällsfara och att han ska veta att folk inte tycker om sådana som honom.
Och jag har inte fått något svar varför. Varför det här hände mig? Vad hade jag gjort?
Det säger Ramin via sin tolk under rättegången. De misstänkta killarna menar alltså att han har chattat med en ung tjej, men själv förnekar han det bestämt.
Jag har inte gjort något fel. Men mot förmodan alltså, om vi antar om jag hade gjort något fel, då finns det väl lagar och regler. Och skulle jag straffas, då är lagen som ska se till att jag blir straffad. Inte så här att 7 personer bestämmer för sig att nu ska vi göra så här. Och jag tror, jag är inte säker, men jag tror att de har tagit fel person.
Ja, Ramin är inte dömd för något brott som rör barn eller sexbrott. Och själv tror han att personerna som utsatt honom blandat ihop honom med någon annan. Och det blir alltså väldigt våldsamt. Ramin väcks ju tidigt på morgonen och utsätts sen för både sparkar och slag.
Hela händelsen har tagit mycket på honom psykiskt och i förhör berättar han till exempel att han låtit skägget växa ut så att han ska se annorlunda ut ifall någon skulle känna igen honom. Åklagare Ove Jäverfelt igen.
Han klarade inte av att bo i sin bostad. Han hade vänner och bekanta som fått bo hos och så vidare. Så att, det blev ett helt nytt liv för honom. Och framförallt för hans son också då, får se sin pappa då. Så misshandlade han, såg inte rolig ut när han hade blivit misshandlad kan man säga.
I mars i år så kom domen från Nacka tingsrätt. Alla 7 killar dömdes för grovt hemfridsbrott och 5 av dem för grov misshandel, 2 för medhjälp till grov misshandel. Några av killarna nekade helt till brott medan en medgav att han var på plats och drogs med i stämningen och slog några gånger. Åklagaren Ove Jäverfelt igen.
Så jag tycker att polisen har plockat fram sådana bevisning som gjort att jag och domstolen i alla fall i tingsrätten har tyckt att det är, eller bedömt att det är dem. Det är kanske ganska stark bevisning för att man ska dömas för det här om man då påstår att man inte är där.
Under rättegången vill de flesta av killarna inte berätta vilka andra som var med den där kvällen utan endast svara på frågor om sig själva. Alla 7 berättar att de vet vad PHS är för något.
Så här säger en av killarna när åklagare Ove Jäverfelt frågar ut honom under rättegången.
Alltså, finns det inte så mycket att säga om dem?
Tycker du att det är bra, det de gör?
Alltså, både bra och dåligt.
Domen överklagades och i juni meddelade hovrätten att de fastställer tingsrättens dom.
Du har lyssnat på Petri Krim om pedofiljägarna och misshandeln i Tyresö.
Producent var Jenny Hellström, reporter Naimi Lundegård och ljudtekniker var Johan Hörnqvist.
Tipsa oss gärna om saker som du vill att vi ska ta upp. Du når oss på petrikrim@sverigesradio.se eller på 073 461 2915 och där når du oss också på signal.
Glöm inte att följa oss på Instagram där du också kan skriva till oss. Där heter vi Petri Krimpodden. Jag heter Linus Lindahl.
Och jag heter Mariella Quintana Melin.
En produktion av Tredje Statsmakten Media för P3, Sveriges Radio.